kär gammal gäst återkommer Werner.
Äntligen.
Äntligen. Och med Bibeln i högsta hugg som en sann. Det känns nästan som du ska banka den där i huvudet på mig.
Ja, det är inte omöjligt att jag kommer göra det heller. För du tar ju en risk när du bjuder in mig till podden, eftersom jag anser att du är prästkandidat. Mm. Så har jag mandat att relatera vissa tankar jag har till min tro.
Okej, jag får skriva på en handsker och banka in det huvudet på det. Mm. Ja, du är prästkandidat, hur länge har du kvar?
En termin. Uh-huh. I januari så är jag klar.
Okej, hur lång, det har varit en jättelång resa. Alltså.
En jättelång resa, ungefär 6 år.
Uh-huh. Men idag ska vi prata en känsla som vi ska prata om, varför den finns där. För många känslor förstår man varför de finns där. Jag menar, sorg läker, ilska gör att du försvarar det. Jag menar, men skam. Varför finns skam? Jag tror att det är en rätt viktig känsla, och att den är dubbel. Den är både liksom viktig, men den är också extremt destruktiv. Och något jag har rätt mycket erfarenhet av.
Mm. Och det finns ju två sidor av skammen, den sunda och den osunda. Och jag tror att när vi pratar om den här, så som du börjar här nu, att man har nytta av skammen, så är det ju den sunda skammen. Det är därför vi till exempel inte spelar in eller filmar den här podden, eftersom vi sitter nakna här.
Just det, jättenakna. Får man vara naken som präst?
Definitivt. Ju mer ju bättre.
Är det så? Mm.
Nej, så är det inte. Nej, men skämt åsido så är vi inte nakna. Men det har ju att göra med skam eventuellt. För hade vi suttit nakna här och hade kommit in någon vi spelade in på, då hade det känts väldigt konstigt.
Jag har ingenting att skämmas för, som jag brukar säga. Jag är rätt vältränad. Det är bara att titta och ta åt sig.
Ja, men man kan ju ändå säga att det skulle bryta mot vissa normer och regler i samhället.
Precis. Och det är där skammens då liksom nytta kommer. Alltså det här med att vi hade egna rum och sånt, det är ju nog relativt nytt. Ja, men vår generation, man fick ju dela rum och sånt där. Det är redan liksom.
Ja, jag kan gå till mig själv. Jag delar rum med min syster tills jag var 13. Och det är...
Jag delar rum med brorsan.
Ja, men det är ju en kille.
Vad var det som var jobbigt att dela rum med syran?
Ja, men hon hade ABBA-affischer på väggarna. Och
herre min skapare, det måste ha varit en jobbig barn.
Ja.
Vad heter det? Men om man bara tittar på min farmor, de var ju 13 syskon. Alltså när man tittade dem bodde man bara, ni bodde där i ett par rum. Liksom. De delade ju rum, liksom, jag menar, 6-7 stycken i varje rum. Liksom.
Mm. Så var det ju i Sverige ända fram, väldigt långt fram, att man delade. Man kanske hade ett stort rum väldigt länge, ja, där hela familjen bodde. Så.
Och där är ju skammens, alltså där den viktiga delen, att man liksom låter folk vara i fred. Att det blir liksom, jag menar, det blir som ett osynligt elstängsel. Att man förstår att ja, men där är något jag kanske inte ska klampa in i, någon som ligger och kramas eller någonting. Va? Mm. Och så låter jag dem vara. Eller jag kanske inte ska visa mig naken på det här sättet och så vidare och så vidare.
Mm. Men däremot har jag en känsla av att skammen har blivit allt mer, tagit allt större plats i samhället idag än vad den gjorde tidigare.
Ja, eller hur? Att i Bibeln är det inte riktigt sådär, skam och skuld skiljer man inte på så mycket där, va? Om jag har förstått det där.
Nej, och men man måste ju ändå särskilja, vi kommer ju dit, mm, att vi får särskilja på skammen och skulden, för gränsen kan ju vara hårfin ibland. Mm. Men det känns ändå som att skammen har tagit allt mer plats i samhället idag, för om vi bara tittar på språk.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Rådets nyordslista från 2018. Då kommer alla de här flygskam, flerbarnsskam, klädskam, köttskam, plastskam, surfskam. Uh-huh. Alltså det fanns till och med, fast det ville jag inte ta upp för det var så fånigt, halloumiskam.
Halloumiskam? Vadå? Om man inte har för mycket halloumi?
Jag vet faktiskt inte ens vad.
Så alla greker. Det är inte Grekland den skammen finns. Vadå? Halloumiskam? På riktigt? Fanns det?
Ja, jag valde att inte lägga det på minnet så mycket, men jag är ganska säker på att det stod.
Halloumiskam?
Men så Det har lagts, eftersom det finns så många nyord så måste det betyda att skammen har blivit allt mer förekommande och frekvent i dagens samhälle.
Vad tror du det beror på?
Jag är säker på att det beror på samhällsstrukturen som vi har idag. Att vi har ett mycket mer sekulärt samhälle. Att i det sekulära samhället har vuxit fram en narcissistisk kultur. Inte att sammanblanda med den narcissistiska sjukdomen såklart. Men den har liknande effekter fast på hela samhällskroppen.
Berätta, du får utveckla lite.
Jo, men man kan säga att exempelvis... Nej, men det här att vi kan designa vårt eget nyhetsflöde. Uh-huh. Allting handlar om mig och mitt och så som jag vill ha det. Vi kan ju välja själva, alltså vår världsbild utifrån hur vi själva vill att den ska se ut. Uh-huh. Och vi ska hela tiden visa upp någonting utåt på Instagram och då andra sociala medier som blir en del av en skamkultur kan man säga. För om man inte når upp till det här som man vill visa upp i de sociala medierna, då kommer skam. Mm. Jag tror det är därför.
Den perfekta Instagram-bilden skapar skam i världen. Ja, men det är också där att det här, det är inte bara så att man väljer sina nyhetsflöden, utan det är ju en algoritmen som ibland väljer då vad man får se liksom, att ja, men han gillar det här. Och det vet man ju själv om man har klickat på en liten bild någon gång med något politiskt budskap liksom. Helt plötsligt ser man ju liksom ultrakommunister, det dyker upp de mest konstiga grejer, så klickar man på något, på liksom någon galen amerikansk högermänniska liksom. Och gör man det ett par gånger och klickar vidare där, då blir ju en sån här nyhetsflöde liksom, ja, det blir jävligt begränsat liksom.
Mm. Men man kan ju också väl, nu för tiden kan du ju presentera en bild av dig själv som du vill att den ska se ut i de sociala medierna på ett sätt som du aldrig har kunnat göra förut. Mm. Då har du ju varit tvungen att vara mer den du försöker påstå att du är. Mm. Och eftersom få lever upp till sin Instagram-profil så blir det väldigt skamdrivande.
Du menar min perfekta Instagram-profil? Stämmer inte?
Jag har ju inga sociala medier så jag vet inte hur din ser ut.
Den är perfekt. Det är perfekta armhävningar och rätt bra mat. Men sen finns ju liksom, vi har en positiv och en negativa delen av skammen. Och jag har ju liksom, det är därför jag här ett ämne som ligger mig väldigt, väldigt nära liksom. Det är ju efter mitt, nu sitter Werner med Bibeln i högsta hugg, jag får inte säga min fadäs, utan mitt sexköp.
Därför att man, det är en del av skamläkningen skulle jag vilja säga. För den som är drabbad av skam vill gömma sig, vill släta över, vill dra sig undan. Och att då säga och presentera saker som de verkligen är blir skamläkande.
Exakt, och det har varit en stor hjälp måste jag säga, vänner. Så tack för det. Men den är ju otroligt stark, den här känslan. Den kan nästan bli förlamande. Och för mig som har varit så här, när det har varit så... Alltså, jag får ju alltid dra den här bara så att alla galna vänstermänniskor, jag förstår att jag har gjort fel, jag är dömd, jag är straffad och allt det där.
Jag vill bara infoga att det kan finnas andra människor som är galna än vänstermänniskor.
Okej. Okay. Är du helt säker på det då?
Definitivt.
Kolla i Bibeln där igen. Vad heter det? Men vad heter det? Att den blir otroligt förlamande, den här också, den här otroligt starka känslan när man gick ut och när man var på löpsedlarna. Jag vet ju att precis någon dag efter det så var jag tvungen att åka till min revisor och skriva på någon papper. Och det var inte skitroligt, och han sitter i Hötorgsskraporna. Så jag fick liksom parkera bilen i city och så ta liksom promenaden där bland allt folk. Och du vet, man är på löpsedan samtidigt. Den känslan av liksom, för det var walk of shame kan jag säga.
Men skammen tar ju också över allt annat om vi blir drabbade av den. Den tar över våra tankar, våra känslor och även vårt beteende.
Den blir helt förlamad.
Den kan även bli suicidal i värsta fall.
Ja, det har vi ju sett i svensk media när man har kört på rätt hårt.
När drevet går.
Ja, jag kan säga, jag har ju varit i den känslan. Inte liksom, jag menar, det är helt omöjligt att inte få självmordstankar under ett sånt drev. När man känner den skammen, man känner sig uttittad. Man känner, det känns också, avgrunden känns så enormt djup som den går aldrig att ta sig upp. Det här är helt omöjligt. Hur ska jag kunna liksom fortsätta att leva om alla ska titta på mig på det här sättet? Liksom? Mm.
Och det här är ju beroende på att skam handlar om vem vi är. Om vi nu ska komma till skillnaden mellan skuld och skam. Att skam handlar om vem jag är och skuld handlar om vad har jag gjort? Det har gjort kan förlåtas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men den jag är, den kan inte förlåtas, den måste accepteras och älskas bort.
Ja, men det var ju få som försökte älska bort det hade gjort, kan jag säga. Det kan jag säga också med den här, den dyker fortfarande upp rätt hårt liksom. Så fort man, om jag lägger upp något på Twitter, politiska grejer, så liksom tar det 4 kommentarer och så är det någon som, ja men trafficking-köpare 1, så är det polisiärt uträtt. Det var inte trafficking-oppe, för jag var faktiskt anmäld för det och varit friad för det. Inte att ta ifrån att jag köpt sex, men bara så att, och det är faktiskt alltså det är straffbart förtal. Men själva liksom den här att det fortfarande att man försöker liksom fortfarande smeta på den här skamgrejen, vad man än gör så försvinn liksom i min syn liksom.
Mm, det är för att det finns så lite försoning i samhället idag, vilket är en del av, som jag väljer och tror då, i alla fall det sekulariserade samhället, att vi inte har en gemensam, vi har ingen gemensam varken moralisk eller känslomässig bakgrund på något sätt, utan vi har alla blivit mer och mer isolerade, och människan inte som varelse är inte ensam, människan som varelse är relationell.
Ja, vi är flockdjur. Men och där finns ju en hel del forskning på det här med religion. Att vi har tappat religionen, men där har vi också tappat kanske mänsklighetens stora förmåga att organisera sig själv. Att religionen har alltid varit ett sätt att få stora grupper av människor fungera ihop. Problemet nu är att folk lever i sina filterbubblor liksom runt om i världen. Och man har ju byggt egna religioner. Om du tittar på den här miljörörelsen, det är ju en religion, det är ingenting annat. Det är ju syndare, du vet, som du säger, flygskam och allt sånt där. De har sitt eget helgon, Greta, som man inte ens får liksom prata illa om, för att hon, då är man ju har man hädat något då.
Ja, jag har sett en undersökning om det, och det finns många saker som överensstämmer med kriterierna för religion och miljörörelsen.
Ja. Och det kan man ju också se med de här riktigt, de här jättearga, de här våtmarksmänniskorna som i Let's Dance eller klistrar fast sig på motorvägen, att de det är ju liksom, det är ju exakt de här gamla domedagsprofeterna. Vi kommer dö snart, och vi måste rädda världen. Och helt plötsligt så ger du människor som kanske inte har ett syfte med livet, att du har liksom inte alltså, förut fanns ju religionen är också en väg, va? Att den pekar, gör så här, var snäll mot dina medmänniskor, hjälp de fattiga, då kommer du komma till himmelriket. Men idag så blir ju liksom samtiden väldigt, väldigt förvirrad, för det finns liksom inte längre någon som pekar med hela handen.
Men vi har också ett ansvar för skapelsen, såklart, för människan är ju relationell, och den är ju det i olika riktningar. Vi har relation till den andra. Jag har en relation till dig. Jag har en relation till mig själv. Jag har en relation till skapelsen, och jag har en relation till Gud. Så vi har ju ändå ett ansvar för både den andra och skapelsen.
Jo, absolut. Det är ingenting som motsäger sig. Men jag tror att hela idén med om du tittar vad hon säger, som Greta då, hon säger att vi ska ha panik. Va? Vi ska inte alls ha panik. Vi ska lösa det här precis som vi har löst alla andra problem i västvärlden. Va? Vi har suttit oss ner i lugn och ro. Vi har släppt forskningen fri. Fri företagsamhet hittar lösningar.
Panik
är fan det absolut sämsta sättet att hantera
problem. Det är det sämsta
problem.
Sättet, och en sann profet i kristen anda, det är en förmedlare av hopp. Mm. Och så jag tror definitivt på en lösning. Vi kan ju bara vända oss till ozonhålet som var för jag vet inte när det var, 20 år sedan eller något sånt där. Det var ju väldigt alarmerande. Men när vi då slog våra kloka huvuden ihop och samarbetade både forskningsmässigt och i finansvärlden och de sektorerna, så lyckades vi faktiskt lösa det. Så man kan ju också peka på de sakerna som har gått bra.
Precis.
För att förmedla hopp, det är väldigt viktigt, inte minst för den som är fylld av skam.
Ja, precis. För det är en av de här, när man är på botten, det här. Man blir fråntagen sin värdighet som människa. Liksom. Att du blir fråntagen din värdighet som människa, så förlorar man också hoppet. Va? Hur ska jag kunna ta mig ur det här? Liksom, finns det på något sätt någon återvändo? Hur ska jag kunna återvända till samhället? Jag menar, ska jag gå på bidrag resten av livet? Ska jag vara en belastning nu på samhället? Eller skulle jag kunna få komma tillbaka och göra rätt för mig?
Mm.
För att ofta blir det ju sådär, det är den här klassiska liksom, att man måste ha en större liksom framruta, en backspegel. Det går liksom inte att backa in i framtiden, utan såhär, det går inte, alltså klassiskt sådär, du kan inte läsa om samma sida, utan du måste vända blad, som vår kung sa.
Mm. Men skam är ju som sagt naturlig i alla fall, den har ju varit med oss ända från starten. Mm. Och den finns ju till och med beskriven i det gamla testamentet. Och man tror ju att åtminstone den är skriven 900 före Kristus, berättelse från gamla testamentet. Så det har ju funnits en medvetenhet om skammen som fenomen väldigt, väldigt länge.
Ja, men redan Adam och Eva så är det liksom... frestelsen och skammen över det blir.
Ja, och vad är det som händer då? Jo, det är ju att vi som människor vänder oss bort ifrån Gud. Eller om man så vill, ifrån det som är bra och gott. Mm. Att vi istället ser till det vi själva vill. Adam och Eva då, de blir ju frestade av ormen att äta av det här trädet som ska ge kunskap om ont och gott.
Ja, det är inte ett äpple, va? Det står inte i Bibeln.
Nej, det är en frukt.
Det är en frukt, ja.
Mm. Och det första de gör det är att vända sitt ansikte bort ifrån Gud till ormen. Mm. Som då övertalar dem att äta den här frukten. Men när de har ätit den här frukten, då ser de ju att de är nakna helt plötsligt. De har varit nakna hela tiden inför varandra utan skam. Men då, när de har ätit frukten, de har trotsat det som Gud har sagt. Det som är gott och rätt, kan man säga. Mm. Så upptäcker de att de är nakna och skäms. Och hur vet man att de skäms då? Jo, det står i att Adam och Eva gömmer sig för Gud. Men om man kollar på den hebreiska texten så står det att de vänder sig bort från Guds ansikte. De gömmer sig för Guds ansikte. Och när vi talar om skam i hederskulturer och så talar man mycket om att förlora sitt ansikte, och ja, det är ju väldigt det. Centralt. Ja. Och här vänder de sig bort från Guds ansikte för de är rädda. De hör ju att Gud kommer gående, och det är ju fantastiskt liksom. Gud kommer gående i trädgården då. I kvällssvalkan. Och det, jag tycker det är så härlig bild. Där kommer Gud knallande. Men då blir de rädda, för att de vet ju att de har gjort fel. Och de skäms. Så det är första gången då vi möter skammen, som jag vet, i
de första människorna.
Ja, så redan från början är liksom skammen en del av att bli människa på något sätt.
Men
För det är ju så här att Adam betyder ju människa. Så egentligen är det ju människan som det handlar om. Och Gud konfronterar ju Adam och säger: varför har du skylt dig? Hur vet du att du är naken? Du måste ha ätit av trädet. Nej, säger Adam. Nej, säger människan alltså. Och säger: nej, det var Eva som... Människan skyller ifrån sig på omständigheterna, livet. För Eva betyder liv, levande. Människan blir konfronterad, vet att den har gjort fel, och det första hon gör det är skylla ifrån sig på omständigheterna. Och det är där i det här brottet ligger. Det ligger egentligen inte i olydnad mot vad Gud har sagt, skulle jag vilja säga, om man läser texten så som den är, utan det handlar snarare om att människan är ovillig att ta konsekvenserna av sitt handlande och gömmer sig och börja skämmas.
För att det där är ju en väldigt, väldigt bra omskrivning på vad mänsklighetens problem är just nu. Det verkar som ingen vill ta konsekvenserna av sitt handlande. Bara det här med liksom mitt mind line of work med träning och sånt. Och det här med att folk är så här, du är tjock. Ja, men det är kolhydraterna eller det är liksom, du vet. Nej, det är att du har ätit för mycket mat. Det finns inget annat sätt. Termodynamikens första regel. Det kommer aldrig ifrån den. Och det är rätt mycket så på alla liksom, fronter på livet. Att det är så här, man skyller på grejer istället för att liksom, så här, acceptera livet som det. Och det är väl du är ju, jag älskar er bön. 12-stegs. Värna i 12-stegare. Alltså du har ju varit alkoholist.
Nej, jag är.
Du är alkoholist.
Mm, fast helt nykter alkoholist. Ja.
Sen hur länge?
7 år.
7 år. Ja.
Applåd. En dag i taget.
Ja. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och inse. Och förstå något, inse skillnaden. Väldigt, väldigt bra bön. Lite stoicism över den också.
Ja, och väldigt bra när det gäller att hantera skam skulle jag vilja säga. Ja,
precis. För att det där är ju en del i min process, måste jag säga. Att hantera det man har gjort, stå för det man har gjort.
Och inte skylla ifrån sig på omständigheterna.
Nej, men den
acceptera det du inte kan förändra.
Precis, och det där är också, det är också stoicismen för er som är intresserade av det som jag tycker är filosofisk inställning till världen som har rätt mycket med kristendomen att göra också, men att om folk säger så här, ja men jävla horbock eller något sånt där, ja, då håller man bara med, absolut för jävla äcklig jävel också, och då helt plötsligt har du tagit ifrån vapnen liksom. Det är stoicismen, så här grundläggande så att det är ju den här hel läkningen börjar ju med att man inser vad man har gjort. Man erkänner det. Det går inte att förändra. Det är bara att acceptera det jag har gjort. Jag står för det. Jag facear det, erkänner. Och sen så kan du aldrig liksom, du kan aldrig påverka vad andra tycker om dig liksom. Och det där har varit en jävligt lång och jobbig process, för att i skammen finns, tror jag, för mig från början också en skam som jag har jobbat med andra grejer som har hänt i livet. Att man försöker överprestera i det här, att man känner någon form av liksom skam för någonting man har gjort. Så försöker man vara, man jobbar jättehårt.
Fast om vi ska hårdare så är det ju inte för det man har gjort utan vad man har blivit man av har det blivit. Man har gjort. Ja, så att säga.
Bra, tack.
Så vi kanske ska reda ut just den skillnaden mellan skuld och skam. Och skam och skam. För man kan ju acceptera den skammen som du pratar om här. Om man har gjort något och så accepterar man att man har gjort det och vad det har gjort med en. Men det är ju svårare att hantera skam, exempelvis om du känner dig misslyckad för den du är, utan att du har någon koppling till något du har gjort. Hur gör man då, Paolo?
Precis, och där är jag rätt bra bekant med de sex följare på Twitter som känns som de har inte lyckats med så mycket i livet. Och då blir det rätt bra att liksom kasta skit på andra för att liksom dölja sin egen liksom, till korta kommande i livet. Sådär. Ja, vad gör man då, Berner?
Ja, det är svårt, det är ju den svåra delen av skammen. För att läka den skammen så måste du vara del av ett sammanhang. För du läks i relationen. Det är det som är det svåra nu i det här. I dagens samhälle när vi är allt mer isolerade till viss del. Vi är ju inte del av ett sammanhang på samma sätt många gånger. Man kanske har ett jobb och kompisar och sådär, men man är inte en del av kanske om vi bara går tillbaka 20-30 år, så var man med i en förening och, eller en församling i kyrkan, mm. eller man var del av något större där man kunde bli accepterad för den man var och ja, älskad för den man är. Och det är ju det som krävs för att man ska läkas från den här osunda skammen som
är förlamande, som till och med kan ta livet av människor, för att det är ju det, tror jag, som är att folk tar livet. Skam är en sån otroligt giftig känsla som fräter upp människor inifrån, va? Problemet med när man ska göra den här typen av förändringar, det är att de är ofta jävligt jobbiga. Man ser att folk jobbar ju på sina egna sätt. Man försöker ha kontroll över saker. Folk som är så här, har kontrollfreaks, de har ju någon grej som de måste dölja genom att kontrollera allting. Och det är samma sak för mig som jobbade mycket och bara liksom skulle vara så bäst på allting.
Vad kontrollerar du genom ditt tränande?
Jag kontrollerar... jag tror att det är någon... Alltså, det där har jag jobbat jättemycket med. Det finns ju en missbruksdel i det där. Absolut.
För det är därför jag lyfter det.
Ja, för att det där är väl medveten om. Och grejen med det, för det finns ju folk som är träningsnarkoman. Det använder ofta folk liksom, för någon som tränar sunt. Liksom. Så lata människor säger att du är träningsnarkoman. Det är liksom... Men det finns också en sån, för det finns ju den här hela hormongrejen som fyller en med liksom, ja, allt. Jag menar, om man tittar när det gäller depressioner och det, så är träning bättre än psykofarmaka. I Australien nu så har de andra reglerna. Du vet att läkarna först ska rekommendera träning innan medicin.
Det var på tiden.
För man anser att det är mer effektivt. Men det finns ju för mycket träning och det där. Och det där är ju, kan jag säga, att det där får man jobba med själv. För att tränar du för mycket, det är ju min, speciellt som 54-åring som jag är idag. Så tränar jag för mycket, så får det liksom negativa, inte bara för mig som person, utan även träningsresultat blir mycket sämre om du inte vilar. Det är liksom, all uppbyggnad sker ju vila. Va?
Mm. Är du bara 54?
Mm, jag är inte lika gammal som du är nu. Mm.
Jag tror du var 55.
Nej, 54. Men du är 56, eller hur?
Nej, men för mig då så ser jag ju lösningar på det här med skam ur ett kristet perspektiv. Och det kanske är svårt för de som inte är troende. De kanske inte kan använda de här verktygen på samma sätt.
Men jag tror ofta folk missuppfattar också religionen, vad det är. Att religionen är väldigt mycket också att sätta bilder på känslor. Va? Gud är ju inte en gubbe på ett moln. Det finns ju mer troende Nobelpristagare än icke-troende.
Nu vet ju du att jag vill att han ska vara en gubbe
på ett moln. Jag vet att du ska vara det, men jag tror till och med Werner vet att det inte är så.
Ingen som vet, Paolo.
Nej. Men jag kan säga att det sitter ingen gubbe på ett moln. Men han är en symbol för en känsla, en kraft, en god kraft, vad det nu är.
Det goda i livet. Och
även, du vet, för oss katoliker så alla de här helgonen, det är också symboler för liksom, ja, men vad man liksom, om man har något problem så kan man se på de här helgonen för att hantera. Jag har ju den helige Mikael tatuerad på ryggen. Han är ju han är ju den goda ängeln. Han är ju en ängel från början, eller han är en av de sju ärkeänglarna, och han strider mot Lucifer som är en ängel från början. Det var det jag skulle säga. Och det är en kamp mellan de goda och de onda änglarna. De goda leds av Mikael, de onda leds av Lucifer. Men Mikael kastar då Lucifer ur himmelriket, och han är en symbol för då det goda strid mot onda. Så det är för mig är det en väldigt meditativ symbol. Han är också en positiv kristen symbol. Att det är han som ska mäta, inom oss katoliker, det är han som ska mäta oss på den yttersta dagen. Och han håller ju en vågskål. Han håller ett svärd i ena handen, en vågskål i den andra. Så att det betyder att om du lägger goda saker i den goda vågskålen så väger upp de dumma grejerna då, så att det går att ändra sen. Det finns en väldigt bra napolitansk storytelling om den slutstriden där mellan Lucifer och... det finns ett vin som heter Lacrime di Cristo, Kristi tårar, ett napolitanskt vin. Och då är storytellingen som följer att när då Lucifer blir kastad ur himmelriket, allt det finns ju då i Bibeln, men här börjar den napolitanska storytellingen, så lyckas han slita loss en del av himmelriket, av paradiset. Men i fallet så tappar han då den här lilla delen av paradiset. Och världen, vad tror du att den hamnar?
Kanske i helvetet.
Nej, den hamnar ju... Paradiset hamnar inte i helvetet.
Jag hörde inte vad du sa, förlåt.
Ja, du lyssnar inte. Vad heter det? Han tappar det här och du lamnar naturligtvis vid Vesuvius sluttningar. Och när Kristus ser det här så gråter han, och när tårarna faller så växer upp vinranker. Lacrime di Cristo. Är du?
Härligt.
Men det, att de här helgonen och de här änglarna, att det är ju symboler för liksom känslor som man kan sätta bilder på sitt känsloliv liksom.
Ja, definitivt. Det är så jag använder tron väldigt mycket. Men vad skulle du vilja säga att man kan ha för verktyg för att motverka den här osunda skammen? Och för den sunda skammen vill vi ju ha, det har vi ju kommit överens om. Ja. Den är bra. Det är därför vi inte spelar in en podd nakna här.
Nej, precis. Jag tror alla vill att vi ska göra det.
Kanske. Men den osunda, vilka verktyg skulle man kunna ta till då? För jag som troende och tolvstegare, för mig är det inte så stor skillnad, för hela tolvstegsprogrammet bygger ju egentligen på en lång kristen tradition, skulle man vilja säga, även om den inte är uttalad. Så känner jag ju igen otroligt mycket. Jag började faktiskt som tolvstegare ens innan jag blev troende, och när jag väl kom i kontakt med den kristna tron, så insåg jag att det var ju verktyg som var förenliga med den kristna tron. Den byggde på gamla klosterregler och orden, alltså gamla munkordnar och sånt här, Franciscus och så vidare. Så för mig blir det naturligt att ta mig an den osunda skammen med exempelvis att jobba väldigt mycket med tillit till andra människor, som man gör i tolvstegsprogrammet. Och det handlar ju också den kristna tron om, att man har tillit till sin nästa. Att man bygger upp tillitsfulla relationer. Där kan det också bli läkt.
Precis, och det där är mitt arbete och läkare. Det handlar ju om att så här, ta bort alla, alltså vända till sina riktiga vänner, sin riktiga familj, folk som älskar en oavsett, som säger, jag menar så här, du är en jävla idiot, va? Men fan, du är min vän liksom, och jag har tur att ha många sådana vänner.
Och en sak som har varit väldigt viktig för mig när jag byggde upp, eftersom alkoholism är ju också en skammens sjukdom, måste jag säga. Jag har ju burit på mycket skam efter allt som man gör i ett missbruk. Mm. Eftersom man blir ingen bra människa när man är i ett missbruk. Man är väldigt långt ifrån Gud. Man väljer att inte lyssna på Guds röst och inte se Guds ansikte, utan man vänder sig bort ifrån det och gör väldigt dumma saker mot dem som man älskar.
Om man stjäl från nära och död. Liksom,
ja, man kan göra precis i stort sett vad som helst. Sälja sin morsa nästan för att få pengar. Men då en sak som är i botten när man är i ett sånt missbruk, och som jag tror man också när man känner den här osunda skammen, det är att man har väldigt dålig självkänsla. Och ett sätt som man kan göra för att jobba sig uppåt, och det är att förbättra sin självkänsla. Ja, hur gör man det, tänker man? Jag gjorde i alla fall så att jag började i det lilla. Jag hade börjat jobba i tolvstegsprogrammet, jag hade bråttom, sprang ut, tog upp mina nycklar, låste dörren, tappade ett kvitto och fortsatte gå. Och sen kom jag på att nej, jag tappade ett kvitto. Det måste jag ta upp, för det är rätt. Det är jag som har tappat kvittot. Jag ska ta upp det här kvittot. Ingen annan, så även om det kommer en städerska här, så är det mitt ansvar att ta upp mitt kvitto. Och där började jag. Och sen tappade jag en kniv inne i en diskmaskin i församlingshemmet där jag jobbade. En smörkniv som åkte in långt bak och jag hade lite bråttom. Då tänkte jag lämna den, men så kom jag på nej, jag har tappat den, det är ingen annan som ska behöva ta upp den. Och sakta men säkert började jag göra små saker som var rätt, som gjorde att jag kände att jag är inte så himla dålig. Nu, jag gör rätt saker. Och sen har jag försökt fortsätta och bygga på det med lite större saker efterhand. Det är ett sätt.
Exakt samma princip jag har jobbat efter. Att börja, för att med mig så där, man blandar ofta ihop bra självförtroende med bra självkänsla. Jag har ju extremt bra självförtroende. Klassiskt sån här som alla entreprenörer, alla idrottsmän egentligen behöver ha. Man tror att man är skål. Man tror att man är lite bättre än man egentligen är. Man får inte tro att man är för mycket bättre. Men man får tro att man är lite bättre. I min första VM-fight så kanske det var lite tidigt, men jag lärde mig läxa. Jag bröt näsan, bröt käken, fick en tand utslagen, bröt ett revben. Så att jag var inte riktigt där än, men jag lärde mig mycket på vägen. Men självkänslan är något helt annat, va?
Mm.
Och det börjar man med att plocka upp pappret på golvet. Man börjar göra bra saker så man blir en bra människa.
Hålla upp dörren för äldre damer och så vidare. Alltså, det handlar verkligen om att försöka få det lilla och bli det stora också på något sätt. För det lilla är det stora i livet.
En väldigt bra, det är Anders Arborelius, biskopen, nu kardinal, katolsk kardinal, Sveriges första kardinal någonsin, sa en predikan som har påverkat mig rätt mycket. Han sa jag kommer inte exakt ihåg, det är många, många år sedan, men han sa att så här, fyllot som ligger och blöder utanför Systembolaget, det är Jesus. Du kan inte kliva över honom som kristen. Du måste böja på ryggen och fråga hur det är med dig. Det är så man börjar. Han sa också en väldigt bra grej som jag har sagt till mina barn, som jag hoppas har färgat dem som personer. Att som katolik, om det är någon som är mobbad i din skola, är det din plikt som katolik att hälsa och titta hur det är med dig. Så du behöver inte umgås och sådär, men det är din plikt att titta den i ögonen. Annars kan du liksom inte vara katolik. Så att börja göra bra saker, det behöver inte vara jättegrejer. Och vad man märker när man gör bra saker och försöker vara en bra människa, att det är en sån otrolig plus grej. Bara hålla upp en dörr är bland det bästa man kan göra. Folk blir glada, ler. Och så är plötsligt så möts man av en värld av leenden. Det är Guds belöning för att man gör bra saker.
Mm. Men hur ska vi göra för att hjälpa dem med osund skam då, Paolo?
Spöja dem. Skoj. Nej, men det är att man får... Ja, men jag har haft en rätt... Och det var ju en jättekamp där med allting. Och bli av med jobb och bli av med allt man äger. Och plus en skam på det. Det var ju så otroligt många saker som man... Men varje 1000 mil affärd börjar med ett steg. Så att börja göra bra saker, som du säger. Alltså det...
Jo, men om vi känner någon som har osund skam, hur ska vi kunna hjälpa dem, tänker jag?
Det är ju ofta en sån här grej. Mycket av de här, det är ju som alkoholism också, att där måste du bestämma själv. Alltså du måste ha en förståelse för problemen, tror jag, att många inte förstår att det är skam man känner. Den dag man förstår vad det här är, vad det är för typ av känsla, vad det gör med en, vad det gör med en som person, det är då du kan liksom börja liksom så här. Men det är väl om man är det någon som är nära en, då ska man ju ta ett snack.
Ja, man måste ju se, eftersom människan är relationell, som sagt, så tror jag det första är ju att se medmänniskan. Också en gammal biblisk referens, redan Pontius Pilatus sa ju det när Jesus stod på torget och de skulle välja mellan Barabbas och Jesus, när de skulle fria Jesus, sa han ju, se människan, han pekade på Jesus. Och jag tror det ligger mycket där, vi måste se ecce homo, och se människan. Och det ligger mycket i det, att vi måste se våra nästa.
Jag läste en väldigt intressant artikel om Pontius Pilatus, som framstår lite som någon så här halvdan, han var ju prefekt och liksom och ståthållare.
Ja, det är ju sådana här titlar som är väldigt relevanta idag. Du vet ju alla vad en ståthållare.
Ja, men det är ståthållare på Skurusundet där jag bor. Vad heter det? Men jag tycker alltså jag tänkte så här, om man en sån här tanke. Om jag hade slagit Javier Castelli, min första titel, för att han mötte ju, det här är bara, det här hade aldrig hänt, jag var inte där, men jag hade fått in en tursmäll på honom, vunnit titeln. Han mötte ju någon sen som mötte han Oscar de la Hoya. Hade jag fått in en tursmäll på Oscar de la Hoya, han hade jag aldrig kunnat slå. Men you always have a puncher's chance. En tursmäll och så blir en returmatch, då hade jag fått 50-60 miljoner kanske. Och så hade jag fått in en tursmäll till, och då kanske jag hade fått 100 miljoner. Då hade jag varit så här sjukligt rik. Då hade jag anställt en härold. Det tycker jag är en... vet du vad det är? En härold är en sån här som bankar med käppen. Mm. Du vet, när hövdingen kommer in så bankar han med käppen. Titta, man kommer in på ICA och så har en härold som bankar så här.
Ska han följa med dig då?
Alltid. Och så går man in på ICA så bara så här... Här kommer Paolo Roberto! Och så handlar man sin mjölk. Va? Mm. Vad säger du om det?
Jag hade inte anställt den här rollen.
när jag blir ekonomiskt oberoende, jag tycker ni får köpa mycket av dem som...
I shoppen kanske?
I robertos.shop kan ni vinna och köpa och sponsra mig. Så jag blir ekonomiskt oberoende så jag kan ha en härold. Mm. Förstår jag, kommer ner på tunnelbanan där.
Ja,
på tunnelbaneperrongen, Slussens tunnelbaneperrong, Paolo Roberto, va?
Ja, det här kan ju ingen inte vilja, så du kommer sälja massor nu.
Ja, nu kommer man. Precis, vi har just nu rabatter på smaksatta oljor också. Vi är en av de få som pressar till exempel vår citronolja. Så pressar vi citroner tillsammans med oliverna. Ingen kemi som alla andra använder, utan de smaksätter med essens. Vi pressar våra oliver med våra citroner till nektar. Så var det lite reklam. Men vad tror du man behöver göra för att läka då?
Vad man behöver göra för att hjälpa någon att läka eller läka själv, menar du?
Läka själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Jag tror att hemligheten ligger väldigt mycket i skam hänger ju väldigt mycket ihop med självkänslan. Så jag tror man måste börja där på något sätt. Och det är ganska vanligt också när man är i det här skamsjoket att man inbillar sig också saker om vad andra människor tänker och tycker och så vidare. Och det finns en väldigt viktig insikt att ha med sig att man vet aldrig vad någon annan människa tänker. Aldrig någonsin. Och det är så väldigt, väldigt lätt när man har dålig självkänsla. Jag vet själv när jag var inne i missbruket och självkänslan var i botten. Och man gick förbi någon som kanske stod och pratade och så började de skratta när man just gick förbi. Så trodde jag eventuellt att det var åt mig. Ja. Men efter jag har jobbat i stegen här så har jag insett att ingen bryr sig om mig när jag är ute och går. Det är ingen som ser mig. Jag är inte världens centrum. För det handlar ju också om att man blir väldigt självcentrerad. För det är ju en risk när du är skam att du tar på dig en offerkofta. Och bara ser dig som ett offer. Det är den ena sidan. Plus att det här att du tror att allting cirkulerar kring dig. De flesta bryr sig inte om en och de pratar inte om en och så vidare. Och du vet framförallt inte någonsin vad någon tänker och känner.
Nej, så är det. Jag bestämde mig rätt snabbt att så här, nu det här är ju lätt att liksom så här krumma ryggen och med skammen gör den här alltså det. Men jag bestämde mig för så här, de som inte vill förlåta, det är upp till dem. Om jag nu ska krypa genom livet så kommer jag göra det med rak rygg. Du vet. Det och det fanns också en kraft i att så här, att bli av med allt, att på något sätt vara helt naken. Alltså, och sen så bara få börja om. Och som liksom, vad var jag då, 52 år. Och se om man fortfarande har the fighting power liksom att ta sig tillbaka.
Det är ju ett sätt att se det. Jag jobbar ju gärna från andra hållet att jag valde istället att helt ge upp och börja om på det sättet. Mm. Ge upp och lämna över. Lämna över till min högre kraft som jag kallar Gud. Och hämta kraft därifrån. Eftersom jag hade inte klarat av att hantera mitt liv. Det hade jag ju försökt göra i ganska många år. Typ 40, ja, 5, 7, ja, något sånt. Och det hade inte gått så bra. Så min enda räddning var ju att jag gav upp, insåg att jag var maktlös inför livet och att jag behövde hjälp. Och den fick jag genom att lämna över min vilja och mitt liv i händerna på Gud så som jag ser honom.
Alltså, och en sån resa liksom från missbruket till liksom präststudier, 6 år, det är en lång resa.
Ja, det är ju de två ytterligheterna.
Men ibland kan man faktiskt göra bägge. Jag är helt övertygad på det. Jag vet att du vi har ju känt varandra i 2 år och du
tre.
Ja, är det 3? Det går fort om man har kul. Hur känns kroppen?
Bra. Än så länge. Tills ikväll.
Vi har tränat upp, vi har gjort 200 armhävningar.
Så ikväll får jag lida. Och framförallt imorgon bitti.
Ja, då kommer din gudstro bli testad.
Det blir den ofta.
Det blir, ja.
Dagligen. Ja, ja. Flera gånger om dagen faktiskt.
Men jag tror att man kan göra bägge. Jag tror att man måste alltid kapitulera inför det större. I mitt fall Gud. Och bara så här. Jag kan inte. Jag lägger det här i dina händer. Jag vet att du älskar mig.
Och det handlar om tillit. Det. Att jobba med tillit till andra, till sig själv och till Gud. Det är den här, och till skapelsen. Det är de här relationerna som vi pratade om förut. Jag har relation till Gud, jag har relation till min nästa, jag har relation till skapelsen och mig själv. Och det gäller att ha tillitsfulla relationer. Det är väldigt, väldigt viktigt att jobba med tillit. Och det kräver ju väldigt mycket av en människa att känna tillit till någon annan.
Precis, och det finns också, och det finns också i skammen, och finns det också det finns också en egoism i det här, och som jag tycker att man alltså när man blir helt så där knäckt, så får man också inse att du också en del av, jag har barn liksom, jag kan inte lägga mig, jag kan inte ge mig, jag liksom så här, det finns inte, mina barn måste också se att så här, farsan kan göra fel och komma tillbaka, resa sig. Det är också, du kommer alltid vara där. Du är en av de viktigaste personerna i dina barns liv, om inte den viktigaste. Så att det är också en stark drivkraft i min så här kamp att liksom bli hel. Att så här, jag kan inte vara trasig. Det är moraliskt fel att totalt haverera, utan jag måste hitta vägen tillbaka.
Mm. Fast om man inte har den styrkan då?
Nej.
Det är då jag tror att man måste gå den andra vägen. Överlämnandet.
Jo, men man kan göra bägge. Man kan göra bägge. Du kan lämna över och säga så här, för vissa saker är man ju liksom i livet är för stora, för tunga för att man ska kunna liksom så här, man, som du säger, man måste kapitulera, man måste ge upp, man måste liksom ner i såret på riktigt, slita ut det som är dåligt hur ont det än gör. Det går inte att halv för att såret ska kunna läka. Det går inte att bara så halvgöra saker, utan man måste ner i djupet för att det liksom ska läka. Men i det så behöver man liksom ge upp.
Mm.
Men samtidigt så måste man ha fighten i sig. Man måste göra bägge, tror jag. För mig var det så i alla fall.
Mm. Men sen kan man ju också drabbas av skam genom att man blir utsatt för något. Egentligen har man ju bär man inte, man bär en skam som man egentligen inte ska bära.
Nej.
Och hur tar man sig ur en sån? Jag tänker till exempel om man blir utsatt för sexuella övergrepp, så är det jättemånga som skäms för det.
Ja, just det.
Och det finns ju ingen anledning. Nej. Det gäller ju man verkligen att reda ut skam, skuld och lägga allting där det ska vara. Att se att vad som är skam, vad är skuld? Är det rimligt att jag, är den här skuldkänslan, skamkänslan rimlig att känna? Är den proportionerligt rimlig? Och så vidare. Och sen handlar det väldigt mycket om att kunna försonas, tror jag, med livet.
Ja, och det är ju en svår... Mm. Det är en svår grej och försonas med ofta folk som har blivit utsatta för saker. Nu ska jag inte alls jämföra liksom med det är nog typ helt omöjligt att förstå hur du blir våldtagen, men eller utsatt för sexuella övergrepp, men man har blivit utsatt för oförrätter i livet. Och den dag man börjar inse det, den dag jag insåg att så här, den dag jag bara så här, förlåter. Det är okej, det du har gjort.
Fast jag skulle vilja säga...
För att när den dag du förlåter, så tar du också från honom makten över ditt liv. Du behöver inte liksom tycka om den personen och... Och så här, jag vet, jag blev knivhuggen en gång i ansiktet. Jag har... 30 stygn över ena ögat.
Syns inte så mycket.
Nej, jag har nästan 200 stygn i ansiktet. Jag har rätt bra läkkött. Det är därför jag ser ut som en mes. Vad heter det? Om man tänker alla år så här, när jag hittar den här jäveln ska jag slå sönder den. Fega jävel liksom. Och sen sitter jag på tåg från Göteborg, så typ i Skövde. Så går han på den här killen och sätter sig längst ner. Det är en snubbe som jag vet, har han inte kniv så äter jag honom levande. Så jag tänker så här, nu ska han få. Så jag reser mig upp. och börjar gå ditåt. Och då ser jag, han blir livrädd liksom. Och då ser jag det och sen börjar jag tänka så här, okej. Okay, vad ger det här mig nu?
Du valde att lyssna på Guds röst.
Exakt. Så jag satte mig bara på sätet bredvid honom och sa, nu lägger vi ner här va. Och sen så skakade han. Och sen så och i och med det att jag gjorde det, så försvann den grejen. Något som jag gick och tänkte rätt ofta. Det var ett gift i min själ som jag bara dödade själv.
Ja, jag kan hålla med dig fullständigt att det är ju det absolut bästa. Men det finns ju situationer och det finns människor som inte kan förlåta. Men då finns försoningen som alternativ. Att försonas betyder inte att man måste förlåta. Nej, nej, och det är det som är så bra. Men du kan försonas med det som har hänt. Och du kan gå vidare. Och dit måste vi komma. Annars blir vi fast i en offerroll.
Mm. Mycket bättre formulering. Att försonas. Ja, bättre ord.
Fast du kanske förlät honom och det är ju ännu bättre. För då får du ännu mer egen läkning. Men det räcker också med att försonas för att kunna gå vidare. Du behöver inte förlåta den här personen. Men du försonas med livet, det som har hänt och går vidare. Du lägger det bakom dig. Det är ju det som är att försonas. Och det är ett väldigt, väldigt kraftfullt verktyg att använda om man ska ta sig ur skam till exempel. Att kunna försonas.
Allt det hatet är känt för den här människan.
Mm.
Alltså en mening var det borta.
Mm.
Och kommer aldrig komma tillbaka.
Och tyvärr har ju samhället blivit väldigt oförsonande. Alltså, vi har ju inte mycket försoning på det stora planet, samhälleliga planet. Där ges vi sällan en andra chans numera.
Nej, det är liksom fundamentet för vad vi har byggt vår civilisation på. Att man kan komma tillbaka.
Mm.
För att det, alltså vad man än har gjort så måste man ju någonstans få ta sitt straff och sen så bli en produktiv. Det finns ju inget annat sätt för ett samhälle att fungera och läka, utan det skapas ju bara mera sår i ett samhälle om man inte har förlåtelse.
Om vi tittar på Sydafrika, jag kan inte säga att jag är expert på den processen, men de hade ju en försoningsprocess och jag vet inte om det var bra för alla och så vidare, men de har ju gått vidare. Det blev inte inbördeskrig och så vidare, utan de hade ju en lång försoningsprocess.
Ja, nu är det ju superkorrupt, men så länge Nelson Mandela fanns så.
Jag menar inte att det inte är korrupt,
jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Du vet vem som satt bredvid Nelson Mandela på hans när han vart president, presidentvigningen?
Nej, jag vet att det var inte jag i alla fall.
Nej, bra bara. Hans fångvaktare.
Mm-hmm.
Som han hade pratat med hela
i 28 år.
Ja. Vet du vilken sport som Mandela sysslar med?
Boxning kanske?
Han var boxare. Han har gjort rätt många matcher. Tror du?
Mm.
Men det är ju försoning. Är vi klara? Snart. Vi klipper där. Så vad ska vi sluta med då?
Summera kanske.
Mm. Mm. Vad summerar vi då?
Det är skillnad på skam och skuld.
Mm.
Skam handlar om vem man är. Skuld handlar om vad man har gjort.
Älskar en del katolska mässan i början när man böjer huvudet. Och så mea culpa, mea maximum culpa. Detta är min stora skuld. Därför ber jag hela Maria Guds änglar och er alla bed för mig till Herren vår Gud. Så blir man förlåten.
Förlåten, men inte, man borttar inte skammen tyvärr.
Nej.
Och det är ett litet problem inom kristendomen tycker jag, att det är väldigt fokus på skulden och skammen hamnar lite i skymundan. Men det kan ha att göra med att gränserna mellan skuld och skam inte var så skarpa från början.
Nej.
Utan
skilja på skam och skuld.
Mm, och Fast de hör ju ihop väldigt mycket också, eftersom du kan ju skämmas på grund av den du har blivit för det du har gjort. Mm. Så det är en väldigt snårigt när det gäller skuld och skam. Fast du landar i alla fall i att skammen handlar om vem du är och vad du är.
Självförtroende och självkänsla var ju viktigt också, tycker jag. Att börja bygga självkänsla. Mm. Ta de små stegen, gör rätt saker, säg rätt saker, krama rätt människor.
Och det är bra att kunna känna sund skam, för det finns en sund skam och en osund skam. Mm. Och den sunda skammen är ju bra för alla. Mm. Och slipper jag till exempel se dig naken här nu när vi spelar in.
Tror många skulle vilja. Du är unik på det sättet.
Men den osunda skammen är bara nedbrytande och dålig.
Mm. Ja.
Skam kan bara älskas bort. Det är bara genom relationen vi kan läka och genom försoning.
Precis. Jag tycker vi slutar där. Och sen så får ni väl skriva in här vad ni har till oss. Och så får vi se om vi får göra en naken podd. Den nakna prästen. Och det är inte ens jag som har kommit på det, Werner. Det är du som har kommit på det.
Ja.
Tack alla. In och shoppa på robertos.shop. Och nästa fredag är det ny podd. We'll be right back.